Du lyssnar på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST med mig, Silvia Kakembo. Ett helt gäng med myndighetschefer måste ju rensa sina skrivbord, lämna in sin dator och bjuda på avskedstårta. Jag pratar om bland andra Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket, Karin Jämtin, generaldirektör på Sida och Mikael Ribbenvik, generaldirektör på Migrationsverket. Deras sexåriga kontrakt, även kallat förordnande, går ut och blir alltså inte förlängda. Dessutom är det så att Nina Kromnier, chef på Strålskyddsmyndigheten, byts ut. Dessutom före det att hennes förordnande löper ut. Och särskilt Mikael Ribbenviks fall har ju uppmärksammats mycket i media. När regeringen gav beskedet att Ribbenvik ska sluta på Migrationsverket så twittrade SD-politiken Björn Söder. Och nu citerar jag. Dags att städa upp i myndighetssverige. Bort med asylaktivister från verket. Slut på citat. Och det blev alltså väldigt tydligt att ett Tidöparti, nämligen Sverigedemokraterna, ogillar Ribbenvik och därför får han inte ett förlängt förordnande. Och SD har även öppet sagt att de är skeptiska mot rikspolischefen, mot Naturvårdsverkets GD och mot chefen för Statens institutionsstyrelse, SIS, som ansvarar för tvångsvården i Sverige. Och det här väcker ju en del frågor. Har generaldirektörer verkligen så tydliga partisympatier att de inte kan göra sitt jobb under en ny regering? Och det leder vidare till frågan, har de fått sitt jobb för att de är kompetenta chefer? Eller har de fått sitt jobb eftersom att de hade kompisar i regeringen när de utnämndes? Och med mig i studion för att resonera om de här frågorna så har jag därför en statsvetare från Södertörns högskola som har forskat om myndighetschefer. Du har dessutom själv jobbat många statliga myndigheter och har en politisk bakgrund inom Socialdemokraterna. Hej och välkommen, Marja Lemne.
Tack så mycket.
Och jag säger även hej och välkommen till Inger En Knobloch. Du är utredare på fackförbundet ST.
Hej.
Och du är med oss på länk från Umeå, Inger, och har ju framförallt en del tankar om hur myndighetschefer rekryteras och kan rekryteras för att öka transparensen. Men först innan vi går in på detaljerna här, så först för att förstå varför den här nya regeringen vill bli av med olika generaldirektörer, så tänkte jag att vi ska prata om hur en GD på en myndighet får sitt jobb. Och regeringen har ju den här så kallade utnämningsmakten och de får och ska utnämna statens högsta tjänstepersoner. De lägger ut en platsannons för en chefstjänst på en statlig myndighet. Kandidater skickar in sina ansökningar och sen så vet man inte riktigt vad som händer. Inger, hur ser du på rekryteringsprocessen?
Ja, alltså jag uppfattar att den är väldigt sluten. Att man går ut med en annons, det är ju jättebra. Det har man ju inte alltid gjort, utan det är en fördel. Men sen tar det ju stopp där, för om vi som medborgare vill veta vilka är det som har sökt den här tjänsten. Vilka meriter har de? Hur har man valt kandidat? För det som händer i regel det är att regeringen utser ju då till slut vem det är man vill ha som generaldirektör. Så kommer ett pressmeddelande, så presenteras den här personen som väldigt meriterad. Och den personen kanske mycket väl är väldigt meriterad. Men saken är ju den att det är väldigt svårt för oss utanför att granska att om man tog den som var mest lämpad. Vi har ju ingen aning om vilka var de andra som sökte, vilka meriter hade de. Och jag tänker faktiskt också på de som söker de här jobben. De kan inte heller egentligen protestera om de inte får jobbet. Det kan ju faktiskt vara så att man väljer någon som faktiskt har lägre meriter än andra sökande. Och det kanske inte är så. Men bara det faktum att vi faktiskt inte, att den här öppenheten inte finns, gör ju att man sätter igång och funderar, men hur går det här egentligen till? Och jag tycker det är anmärkningsvärt att man gör det med de högsta positionerna inom staten. För när det gäller alla andra anställningar inom staten så sker det i väldigt stor öppenhet. Och där det finns en möjlighet för den som har sökt ett jobb och inte fått det att överklaga om man ser att man faktiskt borde ha fått arbetet.
Varför är det viktigt med den här transparensen, skulle du säga?
Nej, men det handlar ju om tillit ytterst. Det handlar ju om ett öppet demokratiskt samhälle där medborgarna ska kunna lita på att det här går rätt till i staten. Jag tycker det är oerhört viktigt. Alltså så fort vi ägnar oss åt slutna rum så skapar det någon form av misstänksamhet. Och för mig är det så här att regeringen kan ju egentligen sätta ut vilka kriterier som helst. Huvudsaken man är öppen med det.
Mm. Ja, du nämner ju de här vanliga rekryteringarna för liksom vanliga statstjänstemän som då inte är högsta chef som modell. Har du några konkreta förslag på så här borde vi förändra tillsättningen eller rekryteringsprocessen för de allra högsta cheferna i Myndighetssverige?
Ja, men alltså jag kan ju å ena sidan förstå, alltså det finns ju den här typen av resonemang att har vi inte en sluten process, då kommer inte de bästa att söka för det är känsligt och så vidare och så vidare. I våra nordiska grannländer så har man ju en mer öppen process, även om den inte är 100% öppen. Men där har de ju inte kommit fram till att de har fått dåliga sökande. Man kan ju göra så här, låt säga att man får in 15 ansökningar. Inte vet jag hur många det är som söker jobb som generaldirektör. Men om man får in 15 ansökningar och sen kommer man att sålla så står man till slut med 3-4 kandidater. De skulle kunna vara öppna. Det är de här kandidaterna vi har. Nu sätter vi igång med intervjuer. Nu är det de här som gäller. De har de här kriterierna. Och nu har vi utifrån meriter, intervjuer, så har vi kommit fram till att det här är den mest lämpade personen. Och sen kan det ju vara så här att man tycker jag är hela tiden ute efter att man är öppen med vad man vill ha. För det kan man ju vara som regering. Man kan säga, jag vill ha den här personen som har de här erfarenheterna, de här kompetenserna. Alltså jag förstår faktiskt inte varför det ska behöva hållas hemligt.
Maria, hur ser du på allmänhetens insyn och transparensen kring de här rekryteringarna?
Jag skulle säga att det har ju aldrig varit insyn, och egentligen Reinfeldtska reformen som det brukar kallas, det var ju att man ändå har ett sökförfarande. Och att det finns de här annonserna, det har aldrig funnits förut när man till och med före mitten på 80-talet tillsattes på livslångt förordnande så att säga. Jag är alltså inte lika, och vi är i ett samhälle där mer och mer blir slutet dessutom, så det här har ju faktiskt tagit några steg. Men jag skulle vilja läsa ett citat från Göran Persson, vad han har sagt om det här i intervjuboken med Fichtelius som kom för en del år sedan. Han sa väldigt mycket. Jag vill ha verksledningar som genomför den politik som regeringen har beslutat, och jag är också övertygad om är kompetent. Det finns ingen regering som kan styra Sverige utan att engagera sig i vem som ska vara generaldirektör, exempelvis i Socialstyrelsen. Det finns ingen regering som kan ta ett ansvar för landet som inte engagerar sig i vem som är ÖB till exempel, och vem som har hand om Skolverket eller vem som sköter de stora infrastrukturverken. Alltså det här är ett av regeringens ganska få styrmedel över förvaltningen. Sen så skulle jag vilja säga någonting om det här med kompisrekrytering och så vidare. Och då finns det en rad missuppfattningar i en del rapporter. Jag har själv varit med och räknat på det här. 1989 så hade 42% av de som var generaldirektörer hade politisk bakgrund. Och 2022 så var det 12%. Och sen håller vi nu på att forska kring det här. Det är faktiskt inte så att regeringen utser bara sina partitrogna. Det kan man hitta om man skär en väldigt speciell tidssnitt. När man ser på totalen så är det en väldig minskning av antalet med politisk bakgrund.
Mm. Varför tror du att det är så att de har minskat, de som har varit liksom statssekreterare, statsråd tidigare eller kommunalråd?
De kanske har andra saker att gå vidare till. Före 1976, före 1976 så var man egentligen garanterad informellt att få en generaldirektörstjänst liknande om man hade varit statssekreterare. Så att det var ett brott med det. Men jag ska säga att de här annonserna är intressanta, och sen så är det så att det är en 10-års preskriptionstid, så det är en stor uppgift som för forskarna nu att gräva fram när den släpps. Och de första åren så var det inte hemligstämplat vilka som sökte. Jag var inne och tittade i det där för många år sedan, Och det kunde ju vara hundratals som hade sökt, och vi hittade då, när vi höll på med det här, att till och med arbetsförmedlingar hade lagt ut och uppmanat folk att söka, och det kanske inte är riktigt så stor bredd.
Man behöver ha,
då får man ha halva regeringskansliet sitta och granska ansökningar.
Inger, vad säger du om den här minskningen som Marja Lemne menar har ägt rum, eller har sett ägt rum i sin forskning av generaldirektör med politisk bakgrund? Kan den minskningen tala för att myndighetsdirektörer är mer kompetenta idag än vad de var tidigare?
Det där är ju en jättesvår fråga. Det finns ju de som argumenterar för att det finns fördelar med att ha en politisk erfarenhet. Och gärna en partipolitisk erfarenhet, att man får en förståelse på ett annat sätt. För det är ju speciellt med statliga myndigheter och kopplingen då till regeringen och politiska övertygelser. Och att förstå det politiska systemet och hur det är kopplat ihop till förvaltningen. Så att jag kan också förstå att det kan finnas vissa fördelar. Men som sagt, det där är ju inget kompetensområde som jag har, som jag kan säga någonting om. Om det betyder att vi har fått bättre eller sämre. Alltså det är ju jättesvårt att veta vilka det var som inte kom i fråga. Och det är som min öppenhetsmantra handlar om. Att när man inte kan se egentligen vad är det för några som har valts bort. Sen är det ju inte heller upp till mig att sätta betyg på om generaldirektörer är kompetenta eller inte. Jag vill bara inte att man ska behöva ifrågasätta dem när de har blivit utsedda. Utan att det ska kännas... ja, det här var den kandidaten som regeringen tog fram. Man tyckte att den var bäst av de här anledningarna.
Ja, men jag tänkte att vi skulle liksom gräva oss ner lite i ett specifikt fall här då. Och förr kunde man sitta som generaldirektör på en myndighet hur länge som helst, som nästan som du var inne på.
Ja, över 20 år i alla fall.
Ja. Ja, och nu är det ju tidsbegränsat till 6 år och kan förlängas med 3 år. Så man skulle kunna säga...
Att... den kan förlängas med 3 år där, men det är ju väldigt vanligt också att man får en annan myndighet.
Just det, så att man liksom förordnande hamnar någon annanstans.
Och det är den norska modellen som vi har infört. Ja. Och det som kanske har varit väldigt konstigt nu i höst eller vår, det som är annorlunda, är att man brukar meddela vad personen ska göra sen. Om det just inte är pension. Mm. Och man har inte rätt längre att gå i pension som förut. Hade man haft sina 6 år plus ett par år till, då fick man full pension livet ut, även om man knappt hade fyllt 50.
Just det.
Och det har man. Nej, nu är det som vanliga människor.
Arbetslinjen gäller även för generaldirektörer.
Ja, att det är ju, vissa steg har ju tagits successivt som så att säga mer normaliserat. Men man har, om man i Sverige inte får, så har man... ja, 2 år med 80% av lönen, och jämfört med andra som förlorar jobbet, för man förlorar det inte, för det är ju ett avtal, så är det ju väldigt generöst.
Mm, mm. Ja, men jag tänkte vi skulle fördjupa oss lite ändå i de politiska kommentarerna kring de här förordnandena som inte har förlängts. Så då tänker jag då att jag tänker på Peter Fredriksson på Skolverket, som sagt, Karin Jämtin på Sida och Mikael Ribbenvik på Migrationsverket. Och det som jag tyckte var lite anmärkningsvärt kring det här var ju hur Sverigedemokraterna kommenterade de här chefsbytena och pratade om en storstädning av myndighets-Sverige på Twitter. Och Björn Söder insinuerade ju sin tweet om Ribbenvik kring att han behövde lämna sitt jobb då, eller sitt förordnande på Migrationsverket, eftersom att han inte är lojal mot regeringen utan är en myndighetsaktivist med egen agenda. Inger, vad skulle du säga blir effekten om SD eller andra politiker pratar om generaldirektörer som bångstyriga aktivister? Hur påverkar det statsförvaltningen, skulle du säga?
Man underminerar ju statsförvaltningen på det sättet. Alltså man misstänkliggör att man är anställd i staten för att man är där med en egen privat agenda. Och det där är ju någonting som riskerar att spilla över på alla andra anställda i staten. Som att man håller på med någonting som man egentligen inte... alltså man är bara där för att man är övertygad om någonting själv. I själva verket är det ju så att det finns ju väldigt tuffa krav på hur man ska utöva sitt arbete som statligt anställd. Och en viktig del som jag tycker är viktig att poängtera här, och det är ju att är du anställd och jobbar på en statlig myndighet, så har du också en skyldighet att tala om när någonting inte fungerar. Och kommer det förslag från politiker om att man vill göra någonting och man som statstjänsteperson inser att det här kommer få långtgående allvarliga negativa ekonomiska konsekvenser, eller det här kommer att påverka medborgarna att de kommer inte att bli lika behandlade, kanske så att det inte blir riktigt rättssäkert, så är man skyldig att säga det. Och det är inte detsamma som att man är aktivist, och det är inte heller man ska inte heller tolka det som ett uttryck för att man motsätter sig politiken.
Maria, så vitt jag vet så har ju Mikael Ribbenvik inte någon partipolitisk bakgrund och han vill gärna vara kvar som GD för Migrationsverket. Varför tror du att Björn Söder i det här fallet går ut så hårt mot Ribbenvik och liksom antyder att han är illojal mot regeringens vilja?
Ja, nu är det ju, jag är inte expert på, då får ni ta hit någon annan statsvetare på Sverigedemokraterna, långt från. Men det är klart att de är vad man skulle kunna kalla fortfarande relativt regeringsovana, även om de inte sitter i regeringen. Och som jag sa förut, det som är annorlunda är ju att man för den typen av diskussion. Men det här att man vid skiften har bytt generaldirektör och sådär, det är inget unikt. Men det unika är att vad händer sen för de här personerna? Ja, att de kan få sitt avgångsvederlag eller vad är de? Eller som man i Norge sa, vi utgår från att vi har rekryterat så duktigt folk så de kan få andra jobb. Så att, ja, det är väl inget fel att man byter jobb ibland. Jag har bytt jobb ungefär var tionde år. Annars hade jag nog inte stått
ett lagom intervall. Ja. Inger, vad är din förhoppning inför framtiden? Tror du att rekryteringsprocesserna kommer att bli mer transparenta?
Mm. Man kan ju önska. Det är ju bra att vi diskuterar det. Vi har ju varit ute i den här frågan för länge sedan, redan 2006 var vi ute från fackförbundet ST och efterlyste större öppenhet i tillsättningen av generaldirektörer. Vi nöter på, jag hoppas det, samtidigt som läget är just nu så känns det ju skakigt. Men det är upp till bevis för regeringen. Jag menar att det är ju en sak att man sitter i opposition och så sitter man och är missnöjd med hur regeringen tillsätter generaldirektören. Nu är man ju i ett läge där man skulle kunna gå längre. Man har ju faktiskt gett uttryck för kritik från Moderaternas sida mot Socialdemokraterna och deras sätt att tillsätta generaldirektören. Nu har de ju chansen.
Maria, vad tycker du är vägen framåt i den här frågan?
Jag hoppas också att vi forskare gräver i de här frågorna och fortsätter att göra det. Så att och få upp den här diskussionen. Är det kanske dags, och nu ska jag utmana alla mina kollegor, är det kanske dags att ändå ompröva 1600-talets modell för hur vi organiserar staten. Min önskedröm det är också att man tittar på vad ska regeringskansliet göra och vad ska myndigheterna göra. Det är väldigt politiskt, väldigt många beslut som myndigheterna gör. Och vår lagstiftning är ju ofta sån att den inte detaljreglerar vad myndigheterna ska göra. Och det har man ju sagt att det är ju väldigt bra, för då kan man ändra praxis utan att hålla på att ändra lagar, och det gäller grundlagen också. Och kanske, och det är min personliga uppfattning, kanske är det dags att vi ska reglera lite noggrannare saker och ting.
Mm. Ja, där har vi lite stoff till framtida avsnitt. Tack så jättemycket, Maria Lemne, universitetslektor i statsvetenskap vid Södertörns högskola. Jag säger tack också till dig, Inger E.N. Knobloch, utredare på ST, som var med oss från Umeå. Jag heter Silvia Kakembo och du har lyssnat på Statshemligheter, en podd av fackförbundet ST. Produktion och redaktion görs av Arena Opinion på uppdrag av ST. Och mer info om fackförbundet ST hittar du på www.st.org. Tack för idag!